Barn med invandrarbakgrund utsätts ofta för mobbning i våra skolor. Till den grad att de känner att de inte vill gå till skolan längre eftersom den känns så pass otrygg. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi tala om rasismen i våra skolor och i samhället. Och det här tillsammans med rasismforskaren Ida Hummelstedt. Och jag ska fråga henne, hur står det till med rasistisk mobbning i skolan idag? Hur kommer det sig att det finska skolsystemet är säkert och bra bara för en del av eleverna? Och vad kunde skolorna göra för att få stopp på rasismen? Ja, forskning visar att rasistisk mobbning förekommer i skolor till den grad att det finns barn med invandrarbakgrund som inte vill gå till skolan för att de känner att skolan är en otrygg plats. Den här undersökningen jag talar om är ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd, THL, och grundar sig på skolhälsoundersökningar från 3 olika år. Och den här forskningen den slår fast det som tidigare undersökningar också har visat. Alltså att elever som själva är födda utomlands och som har föräldrar som är födda utomlands är de som möter mest mobbning och samtidigt också mest rasistisk diskriminering. Ida Hummelstedt, som är universitetslektor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet, har själv varit med och gjort den här forskningen. Och trots att det här är ett oroväckande budskap så säger hon själv att hon inte blev värst förvånad.
Det är ju inte på det viset förvånande. Alltså, sen har vi då gjort i det här forskningsprojektet Rilse, där jag då är med som forskare, så gjort etnografisk det där forskning i flera skolor, både finlandssvenska och finska, och där har vi liksom sett många typer av nivåer av rasism som eleverna och också lärare har berättat om i intervjuer och som vi har sett i observationer, och så att på det sättet är det inte förvånande, men att det där, nu är det ju alltid sen när man ser liksom mer och så där svart på vitt att också det leder till de här mentala problemen som också just vissa andra studier har visat samband i Finland och förstås internationellt flera, så det där. Så ser man den där att hur viktigt det skulle vara att liksom ta tag i det, att de här strukturella problemen får liksom så här tydliga konsekvenser på individnivå.
Av de skolelever som själva är födda utomlands och har föräldrar som är födda utomlands så har 60% rapporterat att de blivit utsatta för mobbning varje vecka. Hälften av dem som är så kallade första generationens invandrare, alltså elever som är födda i Finland men som har föräldrar som har fötts utomlands, säger att de utsätts för mobbning ofta. 25% av de som har en förälder från Finland och en förälder som är född utomlands, och 12% av de som själva är födda i Finland och har båda föräldrarna födda i Finland, säger att de blir mobbade varje vecka. Ida, hur ska man se på det här?
Man ser den här liksom skalan på något sätt, och därför ville vi också liksom specificera det där, att det är inte där alla elever med invandrarbakgrund som upplever samma, utan ju mera på något sätt kanske då annorlunda du ses som, ju mindre du passar in i den här finländskhetsnormen och så desto liksom mera upplever du och är också själv inblandad i mobbning, att det blir liksom en sån ond cirkel på det viset.
Skolan i Finland lovprisas ofta för att vara den bästa i världen och ha det bästa skolsystemet som finns. Men samtidigt visar nu då statistik att elever inte trivs eller känner att skolan är otrygg. Är det så att skolan i Finland är bra bara för en del av eleverna?
Man såg ju nu i de här, just den här PISA, eller analysen av PISA-resultaten som var liksom väldigt bra och noggrann gjord med det där olika bitar i, så såg man ju att den här trygghetsupplevelsen och samhörighetskänslan och så hade liksom minskat bland alla elever. Att på det viset så kan man liksom se att det är ett övergripande fenomen. Men sen just att mest hade den här otrygghetskänslan ökat, och den här bristen på samhörighet och upplevelser av ensamhet och svårigheter att få vänner och sånt, så hade det liksom ökat hos de elever som då var första generationens invandrarbakgrund. Så att så på det sättet kan man säga ja, att den är liksom helt klart otryggast för de som har första generationens invandrarbakgrund.
Vad leder det till att det blir de här skillnaderna?
det är förstås liksom, så där, kanske svårt att peka ut att vad leder alltid till vad, men om man tänker liksom överlag på det, att om det finns hemskt stora skillnader mellan hur man upplever sin trygghet, så blir det ju egentligen också otryggare för alla och kanske leder till att man vill hålla sig ännu mer i sin egen bubbla och ta på något sätt då värna om att jag inte ska bli utsatt liksom, om jag ser att det där, om jag inte passar in i de och de normerna, så där som mina klasskompisar, så då kan jag bli utsatt, så då kanske man liksom tar mera avstånd och att det på det sättet föder sen ännu mera illamående hos alla om vissa grupper blir utsatta. Att det leder liksom i slutändan ändå till något sämre för alla, fast det kan först kännas som att det här berör inte oss, för sådana som hör till majoriteten eller normen eller så.
I början av oktober i år publicerades en rapport som baserar sig på resultaten av PISA-undersökningen från år 2022. Och i den rapporteringen låg fokusen nästan helt och hållet på hur barn med invandrarbakgrund hade sämre resultat i PISA-undersökningen än barn som tillhörde majoritetsbefolkningen. Den här samma rapporten visar också att 10% av barnen som är första generationens invandrare känner sig så otrygga i skolan att de åtminstone någon gång varje månad blir hemma från skolan för att de inte känner sig trygga där. Ida, varför lyftes inte den här frågan fram på samma sätt, tror du?
Ja, det jag tycker om att du ställer den här frågan, för att det tänkte jag också själv på då när de här rubrikerna kom, att det där, att det fanns ändå många aspekter där som man lämnar bort, men att jag kan förstås inte säga hur alla tänker när man väljer vad man lyfter fram, men att det går ju ofta så, särskilt om man tänker på liksom överlag grupper som marginaliseras, att man lyfter fram det negativa, man pekar ut som problem, liksom kriminalitet och allt sånt här överlag, hur man målar upp bilder av grupper, så om man tänker att man lyfter fram allt det här om hur de liksom då elever med framförallt då första generationens invandrarbakgrund upplevde ensamhet och mindre tillhörighet och alla de här aspekterna, så då blir det liksom, det blir mer komplicerat, man hamnar att förhålla sig till det, att okej, vår skola kan inte erbjuda dem samma känsla av samhörighet, och vems fel är det, att då går det inte att peka ut dem bara som problem på samma sätt som om man bara lyfter fram det där språkkunskaper eller så här, då kan man kanske åtminstone på en ytligare nivå säga att men det är de som inte har lärt sig ungefär, så det där så jag tänker att då blir liksom syndabockarna, om man nu ska söka sådana, så blir liksom andra än de här eleverna själva. Och då hamnar man att förhålla sig till det, och det är ju kanske särskilt nu med många nedskärningar i utbildning och sånt, så blir det liksom svårare att motivera sånt om man skulle lyfta fram det här som den största rubriken. Men att jag tänker absolut att det borde göras, och just det att det också hade skett ändå ganska stora förändringar från 2012 till 2022 med liksom de här frågorna, att känna tillhörighet och också att känna sig besvärad och inte passa in i skolan och sådana frågor.
Om vi ser på det här, de här tolkningarna, tycker du att man kan se en sådär allmän trend gällande hur man uppfattar skolans roll i samhället? Alltså att vi istället ska fokusera på prestationer framom hur barnen faktiskt mår i skolan?
Nu finns det ju liksom överlag ett fokus på prestation och liksom lönsamhet om man tänker på samhället i stort. Om man talar om invandring i stort, så är det ju ofta att vem är lönsam att ta in och så här. Och vem kan liksom hjälpa Finlands ekonomi ungefär. Så att det hänger på något sätt ihop det där. Att man vill att alla ska prestera bra och bli lönsamma medborgare. Men att man glömmer då ju bort att för att kunna göra det, så behöver man ju samtidigt må bra och vara trygg och höra till och så här.
Rapporten visar ju också att det fanns vissa skillnader i kunskaper mellan elever som har invandrarbakgrund och elever som inte har det. Reaktionen från bland annat Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra var att det handlar om svaga språkkunskaper. Vad tycker du att den här reaktionen pekar på?
Språkkunskaper är ju överlag någonting som man gärna lyfter fram just som problemet med integration. Så där att det är igen det där med att vad vill man peka ut som var problemet ligger. Så det där, då man kan säga att de här eleverna med invandrarbakgrund har för svaga språkkunskaper, så då kan man säga liksom mer att det är på det viset deras fel att det inte integreras och det skapar problem för oss och så här. Den typen av retorik att det där, och det finns ju mycket av det också på arbetsmarknaden, att man gömmer sig bakom språkkrav eller liksom brist på språkkunskaper som argument för att då inte anställa människor eller ge dem sämre liksom lön eller uppgifter eller så här. Så att det där, men att sen är det ju alltså just att inte ska man ju liksom glömma bort att det har betydelse med språkkunskaper för lärande. Att det, jag försöker inte liksom motsäga det med det här sättet att ta upp det och att peka ut liksom eleverna själva som problem. Så det är ju liksom just en sån här svartmålande retorik. Men att det där, i PISA var det ju framförallt just det här läsflytet som att liksom, där det fanns då stora skillnader just att det där elever med första generationens invandrarbakgrund hade då helt logiskt liksom sämre läsflyt som påverkar liksom andra resultat sen. Ja.
Rasism har varit ett stort samtalsämne i samhället i princip sen sommaren 2023, regeringens rasismskandal. Sen publicerade de det här meddelandet om hur man ska arbeta mot rasism i Finland. Hufvudstadsbladet har de senaste dagarna rapporterat, tycker jag, flera gånger om hur personer som vill ansöka om finskt medborgarskap på svenska i Finland har blivit rent rasistiskt mottagna av Migrationsverket Migri. Regeringen säger, och det finns ett antirasismprogram som regeringen har presenterat, men Ida Hummestedt, görs det tillräckligt för att motverka rasismen i Finland idag?
På det viset, liksom det enkla svaret är då, tänker jag, nej, eftersom så många aktuella studier lyfter fram att det finns rasism, att det finns så tydliga skillnader liksom hur man upplever sin skolvardag och hur mycket mobbning man upplever och allt så här. Så länge det finns de här skillnaderna så görs det inte tillräckligt. Så det är liksom det enkla svaret, men att det där, och regeringen gör inte tillräckligt, det kan jag också på något sätt ganska enkelt så där svara på. Men att sen görs det ju nog mycket, det vill jag också lyfta fram, att det inte blir bara den här bilden att man gör ingenting. Att nu försöker ju många skolor också arbeta och ta in mer det här liksom med antirasism. Att de senaste åren hade det fått ändå mycket mer genomslag än om man tänker 10 år tillbaka, så talar man mer om mångkulturell pedagogik och inte alls direkt om rasism. Att det har ändå blivit en fråga som man vill tala om. Och det där, jag brukar också just fara och hålla fortbildningar för lärare och så här och det där just om antirasistisk pedagogik och det, att det finns liksom en efterfrågan och skolan också själva vågar på något sätt erkänna att vi skulle behöva det här, och det tänker jag att ändå är ett steg framåt och att man försöker, men att sen få in det till ett sånt genomgående arbete som alla är med på i kollegier och så där, så dit finns det ännu liksom steg att gå.
Ja, rent konkret, vad kunde man göra i skolorna för att motverka rasismen bättre?
Jag tänker att just den här medvetenheten om att vad är det för normer som skapar liksom olika möjligheter och olika sorters skolvardag för olika elever, så det skulle behöva höjas både hos eleverna men också hos all personal och också föräldrar, att vithetsnormen är en liksom, men att det finns ju många andra som påverkar och de skapar otrygghet och de gör att om det finns sådana normer där om du hamnar utanför dem så behandlas du märkbart annorlunda, så då försöker du passa in i dem och det blir liksom ett otryggt klimat och kanske en tystnadskultur också kring att det där hur man egentligen på något sätt behandlar andra, för att alla vill vara en av de här som kan röra sig smidigt så att säga, så att det borde mera lyftas fram just det här att det är allas ansvar. Att alla kan känna sig trygga, att det är inte bara de som blir utsatta som ska föra sin egen kamp så att säga, utan alla behöver liksom göra motstånd mot sådana normer som gör att någon överhuvudtaget är otrygg, att mera den sortens förhållningssätt och just det här liksom trygghet, hur skapar vi trygghet, hur skapar vi samhörighet, vad består det av liksom just i vår skola eller just i vår årskurs eller just i vår klass, och våga tala om de här orättvisorna som eleverna ändå upplever som kommer fram i alla de här rapporterna, att på något sätt våga också tala där i elevgruppen mer om de här här sakerna. Mm. Så det är kanske just med den där mera så där rasism och trygghetsbiten. Och sen samtidigt då förstås för att det liksom, de hänger ju ihop, att själva inlärningen också, att man får då det stöd man behöver och liksom... Och det är ju det svårt när det skärs ner, så är det svårare att ge, men ändå att det där, att alla kan känna också att de kan lyckas, att skolan är en plats för dem också på det viset.
Mm. Du jobbar själv som universitetslektor vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hur talar man om de här frågorna inom pedagogikstudier och i lärarutbildningen idag?
No, vi talar nog ganska mycket om det, att vi har liksom en profil som handlar om mångfald, flerspråkighet och social rättvisa, vilket betyder att de temana ska ingå genom liksom hela studierna då i pedagogik. Så vi försöker nog lyfta fram det där på ett mångsidigt sätt. Och enligt då, beroende på vilket stadies lärare det handlar om, så liksom att hur kan man konkret ta tag i de här frågorna. Då, om det är i småbarnspedagogiken eller är det i 79 eller är det i den där, eller som klasslärare, så att så jag upplever nog att vi försöker, men att förstås kunde det alltid göras mer, och det är alltid också där en förhandling att vad ryms med i våra kurser och läroplaner och vilka frågor ska få liksom utrymme. Så att man får nog liksom på alla plan föra kampen för att de här frågorna ska finnas på bordet.
Tack för det här, Ida.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Ida Hummelstedt, lektor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Nyhetspodden gör vi varje vardag just för dig. Lägg gärna till oss i din lista på arenan genom att trycka på den där lilla hjärta eller klicka på den där lilla ringklockan. Då hittar du oss lätt då vi publicerar ett nytt avsnitt varje vardag på arenan.